Du och din kollega sitter i framsätena på minibussen på Gärdet i Stockholm och tittar upp mot radiohuset. Det regnar och är fortfarande mörkt ute. Du sneglar i backspegeln. Nummer 16 sover i baksätet. Han behövde övertalas men kom i slutändan frivilligt. Allt har gått smidigt hittills. Nummer 1 greps utan motstånd. ÖB var med på noterna. Ingen snackade. Du sneglar på klockan. 05:14. En halv minut senare rasslar det till i telefonen. Tre gruppmeddelanden från tre olika team i samma sekund. Akalla kör. Netnode kör. Stix kör. Imponerande, tänker du. Sen kommer det fjärde. Olof skriver: bye bye Rakel, ses på andra sidan, YOLO. Och sen sån där hand som gör tjacka-tecknet och en svensk flagga. Du suckar. Ni sitter i tystnad i en halvtimme och lyssnar på regnet. Det börjar ljusna och enstaka bilar kör förbi utanför. 16 snarkar i baksätet. Din partner stirrar på sin telefon. Nu, säger han och visar skärmen. Ingen täckning. Du vänder dig om och petar på 16. Det är dags. Du hänger AK5 över axeln och kliver ur bilen. Vi springer in i radiohusets foyer, hangaren. Du går i täten, 16 i mitten och din partner längst bak. Hangaren är öde. Vakten i spärren längst in får syn på er när ni är en meter bort. Du siktar mot honom i geväret och hans händer far upp som av en reflex. Du nickar mot den högra glasdörren, men vakten kan inte sluta stirra på 16. Du bankar med gevärskolven på glasrutan och vakten trycker på låsknappen. Din partner tar vaktens pistol och posterar sig själv i ingången. Du och 16 fortsätter genom korridorerna. Ovanför Studio 27 lyser den röda skylten där det står sändning. Du greppar geväret och öppnar dörren.
Sommarjobben inom äldreomsorgen. Nytt avdrag införs för...
Vi gör ett program om vad som händer när allt går åt skogen. Statskupper är något som vi länge har förknippat med fattiga och korrupta diktaturer. Men idag menar många att risken för en statskupp i till exempel USA är större än någonsin. Hur har det blivit så? Och om det kan hända där, skulle det kunna hända i Sverige? Hur genomför man en statskupp? Och hur skyddar vi oss mot den? Du lyssnar på P3 Dystopia. Du ligger på soffan i källaren i ditt barndomshem. Mjuka stråk av mörkgrå rök sipprar ut från tvättstugan och rullar längs med taket. Ett brandlarm tjuter i fjärran. Du försöker resa dig, men du ligger som klistrad mot soffan. Brandlarmet låter högre och högre. Du måste ta dig härifrån. I duschen tänker du på demonstrationen igår. Den som spårade ur totalt. Vem fan sätter eld på 7-Eleven, tänker du. Varför? Ytterligare en handfull arbetslösa. Du slår på tvn. Du vill se om det har hänt något mer under natten. Ingen signal, står det. Du försöker med SVT Play, men wifi-ikonen på smart-tvn har ett frågetecken över sig. Connected, no internet, står det. Du kryper in under soffan och kopplar ur routern, väntar en minut och kopplar in den igen. Det funkar inte. Till slut ger du upp och rotar fram den gamla FM-radio i garderoben och kopplar in den i väggen. Bara sekunder in i morgonekot hör du något du aldrig hört förut.
Det här är morgonekot. Ovanligt högt söktryck till sommarjobben inom äldreomsorgen. Nytt avdrag införs för...
Någonting händer i sändningen. Sen blir det tyst ett tag. Och sen hör du en välbekant stämma.
Vi är i ett läge som kräver ansvarstagande.
Kungen berättar att en komplott avslöjats. Att statsministern gripits för brott mot rikets säkerhet. Och att terrorister infiltrerat statsapparaten.
Stundens allvar ska inte förringas.
Men, säger han, i natt har militären lyckats ta tillbaka makten till folket. Och de utlovar nyval så snart som möjligt.
Det finns också goda skäl att...
Du tittar ut genom fönstret och ser plötsligt en vägspärr i slutet av din gata. En av de tre soldaterna sitter och väger på en kontorstol i regnet. Du dricker ditt kaffe och fortsätter lyssna på kungen.
Svåra situationer erbjuder också en möjlighet.
Det kanske blir bra det här, tänker du.
So, Portugal now, and then to London.
I Schlagerfestivalen i april 1974 kom Portugals bidrag på delad sista plats. Låten skulle nog varit bortglömd idag om det inte var för det som hände några veckor senare. Klockan 10:55 på kvällen den 24 april samma år kunde de som lyssnade på radion i Lissabon återhöra Paulo de Carvalhos ljuva stämma över etern. Sången "Et depois du adieu", eller "Efter avskedet", var signalen som betydde att kuppmakarna skulle göra sig redo. En timme och 25 minuter senare kom startskottet i form av den då förbjudna folksångaren Zeca Afonsos Grandola Villa Morena.
Grandola Villa Morena.
We had some signs in the radio.
Secret messages?
Yes.
Two songs. Two songs.
Snart rullade pansarvagnarna genom Lissabons gator. Kuppmakarna inom militären tog snabbt över radio- och tv-stationer, flygplatsen och andra strategiskt viktiga platser. Kavalleriet omringade stadshuset och man sände ut information via radion om att slutet nu hade kommit för den auktoritära militärdiktaturen som hade styrt landet sedan 30-talet.
Trots kuppmakarnas tydliga uppmaning om att alla måste stanna i sina hem så välde folket ut på gatorna för att ge sitt stöd till kuppen. Här beskrivs det i en dokumentär som gjordes av Thames TV bara en vecka efteråt.
200,000 people took to the streets, strewing red carnations and dancing with the troops. A blaring chorus of car horns clashed with the chant, "A united people will never be defeated."
Det folkliga stödet och de röda nejlikorna som man gav till soldaterna förvandlade historieskrivningen. Det som var en regelrätt militärkupp minns vi idag som den så kallade nejlikerevolutionen. På morgonen den 25 april, efter bara några timmar, hade den sittande regimen gett upp. Premiärministern och presidenten flydde till Brasilien och en ny era inleddes i Portugal.
Censorship was at an end, freedom of speech restored, elections promised, and most important of all, the end of Portugal's colonial wars in Africa seemed at last to be an attainable goal.
Kuppen i Portugal 74 är speciell av två olika anledningar. Den första är att det faktiskt i slutändan ledde till demokrati. Det andra är att det var den sista kuppen i Västeuropa. Sedan 1974 har vi, i den här delen av världen, på den här sidan järnridån, inte sett något liknande. För oss som är födda efter 74 har kuppen varit något som händer långt borta, i diktaturer eller fattiga länder. Vi hör om dem ständigt på radion.
Läget i Nigeria och huvudstaden Lagos tycks fortfarande vara lugnt efter statskuppen tidigt igår.
Ska vi fråga oss vad det egentligen är som sker i Turkiet? Där talar en del nu stolt om en postmodern militärkupp.
De muslimska kuppmakarna i republiken Trinidad och Tobago har frigett premiärministern Arthur Robinson.
Men ofta känns de lika avlägsna som typ krig, malaria och svält. Inget som riktigt påverkar vår vardag.
Och det var därför jag hajade till när jag före sommaren skummade igenom en artikel i Der Spiegel där René Fister, tidningens byråchef i Washington, skrev att vi nu på allvar måste förbereda oss på ett kuppförsök i USA i samband med valet i år. Varför? Jo, på grund av det här.
The only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that.
Det här, att den sittande amerikanska presidenten i förväg ogiltigt förklarar en eventuell valförlust, vilket han gjort vid otaliga tillfällen senaste tiden, det är, enligt René Fister, ett medvetet försök att bädda för en kupp i november.
Och René är inte ensam om den analysen. Brian Klass, professor i statsvetenskap vid University College London, skriver i Washington Post att det är uppenbart att Trump inte kommer att acceptera en valförlust. Och vad händer, frågar han sig, om Trump förlorar valet och sedan twittrar till sina ofta beväpnade anhängare att han vann? Det är inte svårt, menar Klass, att föreställa sig hur dödligt det skulle kunna bli.
Well, it is unprecedented. As far as I'm aware, no other presidential candidate of a major party in the United States has not committed to accepting the result of the election in advance.
Det här är John Chin. Han forskar om statskupper vid Carnegie Mellon University i Pennsylvania. Han menar också att Trumps uttalanden i förlängningen skulle kunna leda till ett kuppförsök.
It is quite troubling and it certainly invites a constitutional crisis were he not to do it. So it's hard to know in advance obviously how credible the threat is because it's never happened before.
USA har aldrig varit med om en statskupp på nationell nivå. Det har vad vi vet inte ens skett ett försök sedan konstitutionen antogs i slutet av 1700-talet. Och att vara så förskonad från statskupper är ganska ovanligt med tanke på hur ofta de sker i världen även i modern tid.
There have been over 550 coup attempts in the world since World War II. None of them have happened in the US.
Men idag så har läget förändrats till den grad att kuppforskare som John Chin, som tidigare fokuserat på länder långt borta, börjat skriva om hur en kupp i USA skulle kunna ske.
If President Trump refused to step down, the constitutional way out of the crisis, of course, would there be some sort of legal ruling and Trump is escorted from the White House and that is that. That would not involve a coup.
Men låt säga att Trump på något sätt lyckas utmanövrera eller helt enkelt ignorera domstolens beslut. Vad händer då? I en artikel i den akademiska bloggen Political Violence at a Glance beskriver John Chin och hans två kollegor två scenarion som skulle kunna hända efter valet i november.
Our first scenario looks something like Honduras in 2009. There was a similar situation. Manuel Zelaya tried to stay in power. Their courts, in fact, ordered him arrested. But what the military did is they went further. They basically exiled the president and then blocked him from returning to the country.
Scenariot de beskriver i artikeln är nästan identiskt med det som Brian Klass oroar sig för. Att Trump, efter valförlusten, ber sina beväpnade anhängare att komma till hans undsättning i huvudstaden. Att han blockerar kongressens försök att avsätta honom och att han får lojala guvernörer i republikanska delstater att kalla in nationalgardet för att slå ner anti-Trump-demonstrationer. I det här scenariot tänker sig John Chin att en militärkupp kan ske, där soldater får nog och med vapenmakt tvingar bort honom ur landet.
Where essentially the military oversteps constitutional limits to basically force Trump out.
Så även om militären har det faktiska valresultatet i ryggen så skulle det kunna vara en kupp.
Precis, eftersom det då är militären som går in och bestämmer vem som styr.
It should be left to the courts, right? A political crisis ideally would have a political or legal solution.
Det andra scenariot de beskriver i artikeln är att Trump faktiskt vinner valet, men att Joe Biden hävdar valfusk.
Perhaps because of voter intimidation, issues with the postal service, foreign intervention.
Och i det här scenariot bryter massiva protester mot Donald Trump ut. Demokraterna vägrar acceptera valresultatet och kaoset växer på gatorna.
And if civil society leaders or opposition, democratic opposition, try to call for military intervention, it's possible that we could see a coup in that kind of scenario. And that's not all that dissimilar from what happened in Bolivia last November, in fact, when Evo Morales was forced out of power.
Så, skriver John i artikeln, det finns en risk att USA blir som Honduras eller som Bolivia. Eller så finns ju risken att Trump förlorar valet, men att militären väljer att stå på hans sida.
When we talk about coups, 98% of the time or more, we're really talking about, does the military step in and decide who rules?
Och det här har aldrig tidigare hänt i USA.
So we're sort of in an uncharted territory here.
Ingen av de amerikanska forskare vi pratat med tror att risken för en regelrätt statskupp i USA i november är stor. Men de menar samtidigt att det faktum att det ens blivit tänkbart är nytt och skrämmande. Erica De Bruin, som är docent i statsvetenskap vid Hamilton College, har forskat om kupper i många år. Och hon påpekade att det som var omöjligt för bara ett decennium sedan nu blivit möjligt.
You can see a sort of slow erosion that could get us there. So it is scary stuff.
Hur hamnar en stabil demokrati som USA i det här läget? Och om det kan bli möjligt där, kan det hända i Sverige då? Hur ska man egentligen gå tillväga om man vill genomföra en statskupp och går det att försvara sig? Och vars ligger egentligen makten i en stat? Allt det är frågor som vi ska försöka svara på i det här avsnittet. Och vi ska börja på hemmaplan.
Men vänta nu, först bara så att det är helt klart vad det är vi pratar om. Vad är egentligen definitionen av en statskupp?
Erica De Bruin får svara.
Political scientists usually understand coup attempts as illegal overt efforts to try and unseat a sitting executive. They don't have to involve the use of force, they don't have to involve tanks in the street or any violence, but they do have to involve the threat of force. So an implied consequence is if the leader doesn't step down that the military or another armed actor will use force to remove them.
Och vad är då skillnaden mellan en kupp och en revolution?
Det verkar inte riktigt finnas någon konsensus i den frågan. Men de flesta, vad jag har sett i alla fall, verkar anse att en revolution är något som kommer utifrån. Som ofta har ett större folkligt stöd än en kupp och som har ideologiska mål. Kuppmakare, å andra sidan, de använder sig av statens existerande våldsapparat och målet är ett nytt styre. Men den här gränsen är inte jättetydlig och många kuppmakare vill ju såklart se sig som revolutionärer. Och många revolutionärer är kanske egentligen kuppmakare.
Okej, så nu när vi har lite koll på vad vi pratar om så beger vi oss till Stockholms slott den 13 mars 1809. Scenen för Sveriges senaste statskupp. Det var tidig morgon och Gustav den fjärde satt i sitt sovrum på slottet. Sverige befann sig i en svår utrikespolitisk kris. Året innan hade Napoleon ryckt in i norra Tyskland och tagit de svenska delarna av Pommern. Ryssland hade förklarat krig mot oss och invaderat Finland.
Och strax därefter så förklarade Danmark Sverige krig.
Det här är historikern Anders Sundin som skrev sin doktorsavhandling om en del av följderna efter de här händelserna 1809.
Och det man befarade var att Sverige skulle gå under som ett självständigt rike. Som att Ryssland föll in i Västerbotten och stod utanför Umeå i princip och Danmark hotade att trycka in i Skåne.
Dagen innan hade kungen dessutom fått reda på att delar av armén hade gjort revolt och var på marsch från Värmland till Stockholm. Han hade precis bestämt sig för att fly från huvudstaden när det knackade på dörren.
En officerare som heter Klingspor fick audiens hos kungen och bad honom att frivilligt stanna kvar i Stockholm och inkalla riksdagen. Och det här vägrade kungen.
Klingspor var en del av en grupp officerare som hade planerat kuppen under lång tid. Resten av officerarna, under ledning av Karl Johan Adlercreutz, väntade utanför dörren. Och när kungen vägrade lyssna på Klingspor kom de in.
Och kungen han precis drar sin värja och kom åt en takkrona så att det regnade prismor och ljus över de som befann sig i rummet. Men gripandet gick ändå förhållandevis fort. Sen lämnades han tillsammans med ett par officerare i rummet.
Resten av kuppmakarna gick ut för att sätta igång med maktövertagandet. Och det är ungefär här som historien om Sveriges sista statskupp glider över från lågmäld politisk thriller till Pilsnerfilm. Kungen lyckas nämligen på något sätt lura till sig en ny värja av vakten Silverstolpe och flyr ut genom en lönndörr som han låser bakom sig.
Adlercreutz forcerade den här dörren och tacklade in dörren och sprang efter. Men kungen kunde ju slottet ganska väl, hade kommit en bra bit på väg.
Ola Larsmo beskrev det i en artikel i Dagens Nyheter och berättade om en vild kurragömmalek i slottets tunnlar mellan kungen och den äldre och överviktige Adlercreutz. Men efter ett tag kom kungen ändå ut på borggården
och försökte sätta sig i samband med högvakten.
I hans väg stod hovjägmästare Greif. Kungen försökte sticka honom med värjan, men Greif fångade den i handen. En vedbärare vid namn Bergman kom rusande och skrek att han minsann skulle försvara konungen. Men tumultet var snart över och kungen bars upp till sitt rum där han enligt Ola Larsson arbetade upp en sådan ilska att han kräktes.
Sen var det slut på det dramatiska, kan man säga.
Kuppen 1809 resulterade så småningom i fredsavtal med Danmark och Ryssland. Och innan dess i den nya regeringsformen, alltså nya grundlagar som utgick från mer progressiva idéer. Till exempel att makten inte bara ska komma från kungen och att makten ska kunna granskas av medborgarna.
Därför så införde man åter då tryckfrihet och möjligheten att tillgå offentliga handlingar.
Poängen med den här berättelsen är att kupper ofta kan ses som ett vägskäl i historien. Hade inte Gustav den fjärde avsatt så hade Sverige med stor sannolikhet kunnat se ganska annorlunda ut idag.
Alternativet 1809 är ju förstås att Sverige skulle ha intagits av Ryssland norrifrån och angripits av Danmark söderifrån och inte längre har varit ett självständigt rike.
Men de här två kupperna vi pratat om, Portugal 74 och Sverige 1809, där envåldshärskare störtades och samhället blev lite mer demokratiskt. Det är undantagen som bekräftar en motsatt regel om vad kupper oftast har för effekt, menar Erica de Bruin.
In cases where a coup is ousting a dictator, there's really this hope that this is going to usher in a new regime, a sort of new opportunity for a country to democratize, to have new leadership, to organize civil society. But when you have a regime change that happens by a military coup, it often doesn't require sort of organizing of civil society or building up of civilian institutions or NGOs or a free press or all these sort of things that you really need to sustain democratic rule. And so it's very hard for a coup to move a country from a dictatorship to a democracy. That type of change doesn't really happen. The modal sort of outcome for a coup attempt in a dictatorship is just another dictatorship.
Så mycket för idén om kupper som ett historiens vägskäl då, eller?
Nej, det finns en annan typ av situation där den liknelsen faktiskt gäller. Där framtiden för ett land kan bero helt på om kuppen lyckas eller misslyckas. Och det är när kupper sker i demokratier.
Former Premier Mossadegh's ruined house is a mute testimony to 3 days of bloody rioting culminating in a military coup from which the one-time dictator of Iran fled for his life.
1951 valde Irans parlament Mohammed Mossadegh till landets premiärminister. Oavsett vad han kallas i den här amerikanska nyhetsfilmen var han då och är fortfarande sedd som det närmsta Iran någonsin kommit till att ha en sant demokratiskt valledare. Mossadegh använde sin position som premiärminister till att begränsa shahens inflytande över Iran och tog på så sätt landet, som tidskriften Foreign Policy uttryckte det, allt närmare Europas politiska traditioner. Men han gjorde också någonting annat.
The Near East became another world trouble spot with the nationalization and seizure of the world's largest oil refinery in Abadan in Iran.
Irans olja, som tidigare kontrollerats av det brittiska företaget Anglo-Persian Oil Company, som senare blev BP, nationaliserades och återbördades till Iran. Varpå USA och Englands ledare, Churchill och Eisenhower, bestämde sig för att Mossadegh måste bort.
In 1953, the United States together with Britain participated in a coup in Iran.
Det här är från ett nyhetsinslag från BBC från augusti i år.
The British were the architects of the coup in a bid to prevent the first ever democratically elected prime minister of Iran, Mohammad Mossadegh, from renationalizing Iran's massive oil reserves, which at the time were the exclusive reserve of BP. Indeed, they were the origin of the company's wealth.
Det första kuppförsöket misslyckades, troligtvis eftersom någon skvallrat. Miljontals anhängare till Mossadegh gav sig ut på gatorna och shahen tvingades fly landet.
Further pictures from Tehran show rioters in action as anti-royalist partisans, supporters of the aged Dr. Mossadegh, set about their work of destruction. Target on which much bitter feeling was focused was the statue of the Shah's father.
Mossadegh, som trodde att faran var över, bad sina anhängare att återvända hem. Och från CIAs högkvarter i USA så skickades ett telegram till agenterna i Iran med en uppmaning att avbryta kuppen. Men Kermit Roosevelt, en ledande CIA-agent på plats i Iran, trotsade uppmaningen och sa nej, vi är inte klara här. Och strax dök mängder av våldsamma anti-Mossadegh-demonstranter upp på gatorna i Teheran. Richard Cotton, en före detta Iran-analytiker hos CIA, beskrev dem så här.
That mob that came into North Tehran and was decisive in the overthrow was a mercenary mob, had no ideology, and that mob was paid for by American dollars.
By a dramatic turn in events, the royalists staged a coup d'etat under General Zahedi. And after 9 hours of bloodshed, the forces of the Shah were in command, and Mossadegh's reign as virtual dictator of Iran had ended.
The Shah, who had fled to Rome, comes home. Iranian oil may again flow westward.
Oljan var nu återställd dit britterna tyckte att den hörde hemma. Men Irans vändning mot demokrati var raserad. Istället för den sekulära, demokratiska stat som kunde blivit så följde 26 år av diktatur under shahen. Och sen...
The crowds have shown that they are ready to fight back, pelting the soldiers with rocks and homemade petrol bombs.
Bilkaravanen med Ayatollah Khomeini omringades av en beundrande, jublande människoskara som stormade hans bil. Människor klättrade upp på ambulanserna, på bilarna, på bussarna, överallt finns människor. Även på Khomeinis bil har ett tiotal unga män klättrat upp.
Den så utnämnda regeringen under premiärminister Shapour Bakhtiar har alltså tvingats bort från regeringsmakten i Iran. Och då är det bara en tidsfråga innan Iran utropar sin islamsk republik.
1979 störtades shahen i det som kommit att kallas den islamska revolutionen. En revolution som många forskare menar var en direkt konsekvens av kuppen 1953.
The regime collapsed because it had no legitimacy.
Till exempel Ervin Abrahamian, professor i historia vid City University of New York, här i en föreläsning från förra året.
And the lack of that legitimacy goes back to 53. We know that you got power out of a military coup, and that military coup was engineered for you by the MI6 and CIA.
För Iran var kuppen 53 ett vägskäl. Ingen kan säga exakt hur Iran skulle sett ut idag om den hade stoppats. Men som fysikern och regissören Taghi Amirani sa i en intervju med BBC tidigare i år, så vet vi att Iran idag fortfarande är djupt präglat av kuppen.
The coup for Iranians is a national scar, and to understand everything that's happening to the present day, even right now with UN resolutions and embargoes and the threat of war, is rooted in 53. We need to understand that to understand everything else.
För Iran var kuppen en katastrof, men för arkitekterna, England och USA, visar den vägen framåt. Och året efter så var det dags igen i Guatemala.
I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way. And when
I was called over to the Latin American branch.
Det här är Philip Röttinger, en före detta CIA-officer, intervjuad i en dokumentär från The History Channel.
And one of my friends was over there and he said, "Say, we've got a job for you." And I said, "What are you talking about?" So we want you to take over the government of Guatemala.
I Iran var det oljan. I Guatemala var det bananer.
You're most digestible, my friend. Delicious too, from end to end.
Presidenten Jacobo Arbenz hade börjat en jordreform som gav ursprungsbefolkningen och fattiga bönder markplättar att odla på. En del av marken hade tidigare kontrollerats av det amerikanska företaget United Fruits, numera Chiquita. Men trots att staten köpte tillbaks marken till det dubbla priset så började United Fruits lobba för att USA skulle sätta stopp för reformerna. Philip Röttinger igen.
Nobody in the government ever thought that Guatemala was any threat to the United States. What they were the threat to was the United Fruit Company. That's the only reason in the world.
Och den här kuppen gick exceptionellt smidigt. Den demokratiskt valde presidenten störtades och ersattes av en militärdiktatur. Och det blev inte ens särskilt dyrt.
The US and United Fruit were pleased with the budget price of the coup, but the ultimate cost to Guatemala was very high. A few months after the coup, 7 leading labor organizers were mysteriously murdered, and all of the unions were banned.
The cost for Guatemala is the best government in the history of Guatemala was overthrown.
Det här är Piero Gleyeses, professor i amerikansk utrikespolitik vid Johns Hopkins University, intervjuad i dokumentären från The History Channel.
All the reforms are eradicated. The 100,000 peasants lost their land. Then, what the United States did was to strengthen the Guatemalan army and created a Frankenstein that has ruled Guatemala together with the Guatemalan upper class, and which is responsible for the slaughter of about 150,000 Guatemalans.
So now that you've seen where bananas come from, before they reach your table, our journey to banana land is ended. We hope you enjoyed the trip. We know you like bananas.
Coups tend to bring about much more lasting change in democracies than dictatorships.
Erica de Bruin again.
Democracies can be set off on a different path where countries that had seemed to be stable, seemed to have a sort of peaceful alternation of power between different political parties, that can be undermined very quickly if a coup attempt succeeds.
Under kalla kriget var det högsäsong för den här typen av kuppande från utlandet. Enligt Washington Post gjorde USA 72 försök att störta olika ledare och regeringar under den här tiden. Sovjet föredrog mest att stötta inhemska kupper, till exempel i Tjeckoslovakien 1948 och Afghanistan 1978. Även Vatikanstaten gav sig in i den här leken när de stöttade kuppen i Grekland 1967.
Den som trotsar utegångsförbudet kommer omedelbart att skjutas, säger rösten i den grekiska militärradion. Det är förbjudet att stifta föreningar och förbund, såväl fackliga som andra. Inga nyheter får spridas via tidningar, radio eller television.
Av dessa punkter och föreskrifter framgår tydligt att armén håller landet i ett järngrepp.
Sedan kalla kriget har antalet kuppförsök minskat. Men fortfarande idag bestäms många länders framtid av konspirerande militärer.
Since the year 2000, there have been more than 50 coup attempts that have happened in about 31 different countries. And so they still happen a great deal. They tend to happen the most today in Africa and in Asia, and they're now starting back up again in Latin America.
Ta militärkuppen i Thailand 2014, som fortfarande kastar sin skugga över landet. Trots att det var den 13:e i ordningen, eller något sånt, så förvånade den många. Här är Nils Horner i Ekot när det hände.
Thailand har ju på senare år framstått som en av Asiens ledande demokratier och ett land med en allt bättre infrastruktur och allt modernare på olika sätt. Och man trodde nog här att de här militärkupperna var någonting från det förflutna.
Samtidigt verkar vi ju inte bry oss särskilt mycket. Så länge kupperna händer någon annanstans och så länge vi kan fortsätta sola och bada, eller i Thailands fall också sälja våra vapen, så verkar vi inte lägga oss i om landet blir en demokrati eller en diktatur. Efter kuppen i Grekland, samtidigt som militären via radion hotade att avrätta folk utan rättegång, så lät det så här.
Trots ovissheten räknar både flygbolag och researrangörerna med att uppgjorda program i stort sett ska kunna följas. Svenska resenärer som bokat in sig för en första vecka i Aten och en andra vecka på Rhodos kanske får göra sin resa i omvänd ordning.
Och när den svenska ambassadören i Thailand, Jonas Havström, skulle uttala sig om att militären tagit makten 2014, då lyckades han på något sätt beskriva det som en positiv utveckling.
Den osäkerheten både politiskt och ekonomiskt som har rått i Thailand sedan februari kommer att förhoppningsvis försvinna. Och det är bra för viktiga beslut, det är bra för ekonomin, det är bra för tillväxten.
Vi ska prata mer om vad omvärldens reaktioner spelar för roll för statskuppen lite senare. Men först måste vi prata om det som jag tycker är det mest intressanta i det här avsnittet. Hur gör man? Om jag vill störta en regering och tillsätta en diktator som gör mig som jag vill, vad ska jag göra då? Och i vilka länder och situationer är det möjligt?
En kupp handlar ju om våld. Om inte utövandet av våld så handlar det om hotet om våld.
Det här är Anders Sundell. Han är statsvetare på Göteborgs universitet och har forskat om ledarbyten i diktaturer.
Man måste ha kontroll över våldsresurserna. Det är därför det ofta är militären som gör det, alltså ledande officerare eller grupperingar som gör det här, för att de har redan de här resurserna.
Kontroll av militären är den viktigaste nyckeln för en framgångsrik kupp. Men beroende på vilken nivå inom militären kuppen kommer ifrån så kan de se väldigt olika ut, menar Erica De Bruin.
Those that are staged by officers from the very top of the military hierarchy don't involve the movement of troops or any violence at all. They tend to just involve a proclamation from, you know, the chief of armed forces or the, you know, top three generals in the country saying we've taken power and that's the end.
Typ, du vaknar en dag och Mikael Bydén, Sveriges överbefälhavare, säger på radion: vi bestämmer nu.
If you have a coup from the top of the military hierarchy, there's usually so little resistance to it that it just looks like a press conference.
Den andra typen av militärkupp är den som kommer från mellancheferna.
Your colonels, your majors, people that command troops, but that are not at the very, very top.
Det är den här typen av maktövertagande som de flesta tänker på när de hör ordet kupp, menar Erica.
That's where you really see kind of movements of troops and taking of presidential residence, palace, maybe a legislature, and then these kind of means of communication, public broadcasting.
Den tredje och kanske farligaste typen av kupp är den som kommer från botten av den militära hierarkin, från soldaterna själva och deras gruppbefäl.
They don't have very much power. They have very few resources with which to stage a coup, and their coup is overturning the military hierarchy, right? Like they look like mutinies. They just look like soldiers are starting to rebel. They might be protesting the streets, and those can be very, very violent.
För att genomföra en kupp så måste du alltså övertyga folk i militären att en kupp är en bra idé. Och du måste försöka göra det så högt upp i hierarkin som du kan. Men grejen är ju såklart att det är extremt farligt att föreslå en kupp.
Det är farligt i demokratier givetvis, för du kan bli satt i fängelse. Och om du försöker göra en statskupp i en diktatur så är det ju oftast med livet som insats. Och det räcker ju med att någon skvallrar så kan alla förlora livet.
Ta till exempel det som hände i Ekvatorialguinea på julafton 1969. Efter att ha avslöjat ett riktigt eller inbillat kuppförsök förde den framtida diktatorn Masias Ngema 150 misstänkta kuppmakare till en fotbollsarena i huvudstaden. Och till tonerna av en orkester som spelade dåtidens superhit Those Were The Days av Mary Hopkins avrättades de. Det här är kuppmakarens dilemma. Vem kan jag anförtro mina planer? Vem kan jag lita på?
Du måste bjuda in folk, men varje person du bjuder in är en risk. Det är ett sånt dubbelspel och ett hemlighetsmakeri och så som är ju väldigt fascinerande, om än hemskt.
Och den här centrala delen av kuppmakandet har inte skildrats så ofta i populärkulturen. Det finns knappt några filmer om statskupper, menar Anders Sundell.
Det finns ju en Valkyria med Tom Cruise som handlar om kuppförsöket mot Hitler.
But what if the SS were staging a coup?
Men den schabblar ju helt bort allting som är intressant. För där är det ju så här, Tom Cruise bara bjuder in random personer på sitt kontor. Och så säger han, hej, vill du vara med och mörda Hitler?
We have to kill Hitler.
Det finns ju ingenting av den spänningen då som är, kan man lita på den här personen? Eller kan man inte göra det?
I'm disappointed in you, Colonel.
Men säg då att vi är modiga nog och skickliga nog att övertyga ett gäng hyfsat högrankade militärer att vi kör, vi gör det bara. Vad händer sen?
Sen börjar vi planera detaljerna. Men vi ser till att hålla datumet för kuppen flexibelt så att vi kan utnyttja tillfälligheter som är till vår fördel.
Kanske att ledarskapet är borta utomlands eller någonting sånt.
Eller att det händer något som kan användas till vår fördel, till exempel ett terrordåd.
Vi kanske till och med får iscensätta ett terrordåd själva för att få en förevändning för att göra den här kuppen då.
Säg att en stor explosion sker i centrala Stockholm. Kaos och förvirring uppstår. Det här är signalen som vi har väntat på och nu måste allting ske extremt snabbt.
Det gäller att sätta allting på ett kort. Det går inte att hålla tillbaka någonting, utan allting måste hända på en gång och det måste vara tajmat och klart in i minsta detalj så att allting händer precis samtidigt. Ett säkert sätt att få det att fallera är ju om någon börjar för tidigt så att polis, säkerhetstjänst, militär förstår att nu är det någonting på gång innan man har slagit till.
Men vi är väl förberedda och nu sker följande. I princip samtidigt. 1. Vi neutraliserar de ledande politikerna och de ledande militärer som inte känner till kuppen.
Då arresterar man ju dem lämpligen och säger att du har hotat landets säkerhet eller förrått landet eller någonting sånt där.
2. Vi tar kontroll över kommunikationsmedlen.
TV-hus och radiostationer och så vidare. Och lämpligen släcker vi ner internet också så att inte folk kan kommunicera med varandra.
3. Vi ockuperar den centrala infrastrukturen i landet.
Rosenbad, riksdagen, viktiga ministerier, försvarets högkvarter, polisens högkvarter, alla sådana från vilket landet styrs. Och det är ju Stockholm vi kommer fokusera på givetvis. Men också symboliska platser, till exempel slottet.
Men kungen rör vi inte.
Statsministern kommer ju givetvis arresteras eller uppmanas att avgå allra helst. Men kungen då som en symbol för Sverige ska man ju helst då inte arrestera, utan man ska kanske manipulera honom att få honom att stötta kuppen eller säga att jag förstår att det är ett nytt läge här, så att han kan hjälpa oss och få någon sorts legitimitet här då.
Med fysisk kontroll över vapnen, över maktpersoner, kritisk infrastruktur och kommunikationsmedel och förhoppningsvis med kungen i vår ficka, så börjar alla kuppers mest kritiska skede, övertygandet.
Det viktigaste budskapet vi vill få ut är att kuppen redan är över. Det är kört, vi har vunnit, nu är det något nytt som gäller. Det är ingen idé att göra motstånd. Stanna hemma, gå inte ut, ge upp. Det är redan klart.
Det jag tycker är allra mest fascinerande med kupper är hur mycket som faktiskt hänger på den här sista biten. Du kan ju lyckas helt perfekt med allt annat. Men lyckas du inte sälja idén om att kuppen lyckats, lyckas du inte kontrollera narrativet, då riskerar ju allt att falla samman.
What that means is that a lot depends on the sort of first few hours of the coup attempt. Like a lot depends on what happens when the announcement of the coup is made.
Hur berättelsen om kuppen landar är viktigt för hur allmänheten beter sig såklart. Men än mer kritiskt i det här allra första skedet är hur den tas emot i de egna leden, bland andra militärer.
The outcomes of coups are very hard to predict because everyone's trying to be on the same side of the coup attempt. If you join a coup conspiracy and then it fails, the punishments are severe. You might be imprisoned, you might be exiled, you might be killed. It's not a good thing to be on the wrong side of a coup attempt. More than anything else, most military officers just want to do what everybody else is doing. Even if they oppose the coup attempt, they might go along with it if they think everybody else is on board. If they support a coup, they still might not go forward if they don't think enough other officers are on board.
Om folk tror att statskuppen kommer att lyckas, då blir det intressant att vara med i statskuppen och då kommer den lyckas. Om folk tror att den kommer misslyckas, då verkar det vara en dålig idé att vara med i statskuppen och då kommer den misslyckas. Allting handlar ju om hur det verkar.
Well played, my lord hand.
I Game of Thrones har de någon sån diskussion där de säger power resides where men believe it resides.
It's a trick. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow.
Tror folk att någon är mäktig, då är den personen mäktig. Så, hur får man folk att tro att nu är det jag som bestämmer? Och lyssna på mig.
En av de viktigaste grejerna är ju det som vi har varit inne på. Att ta över kommunikationsmedlen. Om internet är nedsläckt och det enda som syns och hörs i tv och radio är, säg, kungen som säger att landet har räddats från en allvarlig kris, att militären har kontroll och att allt snart kommer vara som vanligt igen. Då finns det ju liten anledning för någon att ge sig ut på gatorna och försöka slå tillbaka.
Men säg att internet fortsätter fungera och tv-sändningar är igång och att Stefan Löfven lyckats fly undan från oss kuppmakare och sitter på hemlig ort och pratar till folket via FaceTime rakt ut i etern och uppmanar folk att göra motstånd. Då kan det se helt annorlunda ut.
Hallå.
Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi.
Det här senare scenariot är faktiskt precis vad som hände vid kuppförsöket i Turkiet 2016.
It began last night when rebel soldiers closed the main bridges in Istanbul, effectively severing the link from Europe to Asia.
Under allra första början såg det ut att vara en välplanerad kupp. Medan Erdogan var på semester i Marmaris tog man över broar och skickade pansarvagnar till Istanbuls flygplats. Man arresterade flera högt rankade militärer och helikoptrar bombade polishögkvarter i Ankara där tiotals poliser dödades. Och sen...
An address to the nation. A group from within the ranks of the military seized control of the state broadcaster and claimed it was now running the country.
Men sen föll allt samman ganska snabbt.
Milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım.
Erdogan lyckades ringa upp en programledare på CNN Turk i livesändning. Kameran i tv-studion zoomade in på skärmen och Erdogan kunde prata direkt till tittarna. Genom telefonen uppmanade han alla som tittade att ge sig ut till torg och flygplatser. Låt den här minoriteten komma med sina vapen och pansarvagnar, sa han. Jag har inte sett en starkare vilja än folkets.
In Istanbul and Ankara they gathered. Some mounted the tanks in defiance, grabbing guns from soldiers' hands. By early morning, these pictures emerged of soldiers surrendering. Simon Clemerson, BBC News.
Det handlar både om vem som har gevären. Men det gäller att få till den där berättelsen.
Nu vet vi hur man ska genomföra en kupp, rent praktiskt. Men i vilka samhällen och situationer är de möjliga? Skulle det gå i ett land som USA? Eller Sverige, för den delen?
Ja, 1968 skrev den amerikanska historikern Edward Luttwak faktiskt en handbok i hur man genomför en kupp. Den ses ofta som standardverket i kuppforskningen. Men enligt John Chin så handlar den egentligen bara om hur man gör kupper i fattiga, odemokratiska länder.
Where civil society was weakly developed, right? The people were basically unimportant.
Eftersom kupper i stort sett bara kunde hända i utarmade diktaturer så behövde man inte ens bry sig om folkviljan, tänkte man på den tiden.
So coups essentially were an elite game where people didn't really play a role.
Men det här var 1968. Idag ser det väldigt annorlunda ut, menar både John Chin och Erica de Bruin.
You know, what we've seen time and again in recent years is many coups basically only happen in the context of mass protests.
Vad befolkningen gör har nu för tiden även i auktoritära stater blivit en av de allra viktigaste pjäserna i kuppspelet. Det är fortfarande inte folket som bestämmer, men de kan vara de som har fingret på avtryckaren.
Many coup makers are essentially relying on and waiting on signals from the public that the incumbent government or the incumbent regime has lost its authority.
So if there's an economic crisis or if there's a sort of natural disaster or something else that is putting a lot of stress on the existing regime, military officers will often take advantage of that kind of existing unrest to stage a coup. And civilian elites who are plotting coups do the same thing.
Hur är läget idag? Ekonomisk kris?
Check.
Naturkatastrof?
Räknas pandemi?
Vi säger check.
Vi har väl en bra början nu så att säga.
Anders Sundell igen. Han pratar om Sverige nu.
Det skulle gärna få bli ännu sämre då. Alltså riktig massarbetslöshet och protester, kravaller, upplopp av olika slag. Alltså ett sammanbrott av den allmänna ordningen. Det är bra förutsättningar för att göra en kupp. Antingen då för att som sittande ledare roffa åt sig mer makt. Eller för någon annan att komma in och ta över och säga att nu ska vi återställa ordningen här.
Men... det här är ju Anders som beskriver vad som skulle krävas för att en kupp skulle bli möjlig i Sverige i framtiden. Och där är vi ju definitivt inte. I alla fall inte än.
Det viktigaste som skyddar Sverige mot en kupp är att folk har det ganska bra. Det är en hög levnadsstandard. Folk är inte så desperata så att de skulle kunna acceptera något så omvälvande som en kupp. Eller det är i alla fall uppförsbacke för en kuppmakare.
Dessutom så var det ju faktiskt flera hundra år sedan vår senaste kupp.
Ju fler kupper det har varit, desto lättare blir det att göra en till. Det går inte bara att haka på och säga att nu gör vi som vi brukar göra i det här landet.
Och en tredje viktig faktor som gör en kupp i Sverige osannolik.
Sen har vi också en ganska svag militär som inte har så många förband igång samtidigt och som inte rör sig ute i samhället och deltar inte i det politiska livet heller.
Dessutom, om man ska jämföra med USA, så har Sverige ett ytterligare skydd mot så kallade self-coups, självkupper, där en sittande demokratiskt vald ledare genomför en kupp och gör sig själv till diktator.
Det sägs ibland att USAs farligaste exportvara är presidentialismen. Det är ju ett politiskt system där en person har väldigt mycket makt. Och det har ju hittills i USA gått ganska bra. Men i väldigt många andra länder som har anammat det presidentiella systemet, till exempel i Sydamerika, så har dessa presidenter tagit makten då.
En president är vald som person och kan hävda att hans makt kommer direkt av folket. I det svenska systemet med en statsminister finns inte den absoluta legitimiteten.
Stefan Löfven till exempel är ju inte personvald på det sättet, utan hans makt kommer ju från att han representerar ett parti och har sitt stöd ifrån riksdagen. Statsministern är inte heller överbefälhavare och har inte kontroll över militären på samma sätt som presidenten har i USA.
Så risken för en statskupp i Sverige får vi säga är väldigt låg. Och vi har ju heller inte hittat någon seriös källa som hävdar att vi står inför ett sånt scenario. Även om Göran Persson hävdade att han utsattes för något som liknade en statskupp när dåvarande finansministern och nuvarande Goldman Sachs-rådgivaren Erik Åsbrink avgick.
Jag kände då att herregud, detta är slutet.
Men i USA ser det annorlunda ut. Som vi tog upp i början så är det allt fler som på allvar börjar tro att en kupp är möjlig där. Varför?
The rise of political polarization in America over the last few years, I think, is the primary culprit.
Man kan peka på Trumps uttalanden om att han inte kommer att acceptera en förlust. Man kan peka på den pågående pandemin och den ekonomiska krisen. Man kan till och med peka på de inneboende bristerna i det presidentiella systemet. Men den stora riskfaktorn ligger, enligt John Chin och många andra, i den politiska polariseringen i landet.
Well, now we come to the most troubling findings.
Det här är Larry Diamond, professor i sociologi och statsvetenskap vid Princeton. Han är en av världens ledande demokratiforskare och här är han intervjuad i podden Electionomics i juli i år 2020.
First of all, we asked voters whether they would be willing to support or condone violence if their candidate didn't win the 2020 presidential election.
I rapporten med titeln Democracy Maybe framgår svaret på den frågan med obehaglig skärpa.
You've got 1 in 5 Republicans and 1 in 5 Democrats who say that if the other guy wins, there might be some justification for violence. And 9 to 10% who said, yeah, there'd probably be a lot of justification for a violent reaction. 10% may not sound like much, but we have 225 million adults in this country. So we're talking about millions of people who think there would be a lot or a great deal of justification for violence if the other party wins.
Lägg då till vad undersökningen samtidigt visar om folks vilja att respektera ett valnederlag, och det blir ännu värre.
We take it a little more seriously when we find that 3 in 10 Republicans say it would be appropriate for President Trump to refuse to leave office. And 57% of Democrats say it would be appropriate for the Democratic presidential candidate to call for a do-over election. These figures indicate a strong potential for the losing candidate to raise concerns that would provoke a crisis.
Det är ur den här krisen som en kupp kan uppstå. Och opinionsundersökningarna gör att den krisen inte känns särskilt osannolik. Det är i en sån situation som den amerikanska militären till slut, för första gången någonsin, kan komma att sätta sitt finger även på den inhemska vågen.
If you're in an endgame scenario where there are electoral protests, they keep escalating and escalating, and there's no resolution, that could be a reason in and of itself for the military or some in the military to think that they need to put an end to the crisis decisively, right, to put the country back on track, quote unquote.
När jag hörde det här så tänkte jag att USA med sin starka individualism och sin ingrodda misstro till staten ändå måste vara det sista stället på jorden där militären skulle tro att de skulle kunna komma in och styra. Men som Larry Diamonds undersökning också visar så hade jag helt fel där.
When they're asked, well, there are different ways of governing. What would you think about having the army come in to rule? And you get almost 1 out of 5 Americans who say, yeah, that would be a good idea. We were kind of shocked by that.
Resultatet var så häpnadsväckande att de kände sig tvungna att lägga till en fråga i nästa undersökning som gjorde det tydligt exakt vad de frågade om.
This is the scenario we pose to you. The American military leaders suspend elections, close down the legislature, and temporarily take charge of government in order to address extreme corruption. Okay, so there's no doubt now, we're talking about basically military dictatorship. And what do you think the percentage of the American public is that would support that?
Jag? En av tio kanske?
13% endorsed that unambiguously kind of military dictatorship question. And another 18% said they weren't sure if it would be a good thing for the country.
So now you're around one third.
Yeah, you're pretty close. That's 31% that didn't reject it.
Vilken sida militären skulle ställa sig på i det här scenariot är en öppen fråga. Å ena sidan så har den högt aktade före detta generalen och Trumps förra försvarsminister James Mad Dog Mattis kallat Trump för ett hot mot konstitutionen. Här är ABC News från i juni i år.
We turn now to former defense secretary James Mattis accusing President Trump of being a threat to the Constitution.
He said enough is enough, that he really had tried to stay out of it, that he really didn't.
Å andra sidan verkar Trump ha lojala styrkor som han redan satt in i amerikanska städer, menar John Shin.
President Trump does appear to have a set of security forces under the Department of Homeland Security that he's deployed in recent protests, Black Lives Matter, Portland.
A disturbing new development has emerged this week.
Det här är Al Jazeera från den 18 juli i år.
Witnesses say federal agents in unmarked vans are grabbing protesters off the streets and detaining them without clear cause. This video shows a man being grabbed by armed men in military fatigues, without name tags, and without any indication of what agency they work for. He is marched to a vehicle and driven away.
And that's really the fear, that President Trump may try to deploy particular security forces that he has control over and that tend to be more loyalist.
Men som vi hört så spelar ju inte lojalitet eller ideologi den största rollen om det skulle ske en statskupp. Det viktigaste för alla beväpnade styrkor kommer i slutändan vara att välja det vinnande laget.
Most soldiers do not want to fire on other soldiers. Like they don't want to have a civil war in which one side of the military is fighting the other side of the military. And so they take a lot of steps to try and prevent that from happening. And there's usually a lot of caution when a coup is announced. Usually no one will do anything for a few hours to sort of see how things are shaking out. And if there doesn't appear to be any resistance to it, then that's it. Like no one else will step up and the coup will be over.
So om man styr ett land och vill undvika att bli kuppad, vad kan man göra åt saken?
Ja, det finns flera olika strategier att välja på.
Some rulers will try and bribe or co-opt military elites. Some will stack the military with co-ethnics or party loyalists, people that they think are going to obey them. And others turn to what we call counterbalancing.
I korthet går den ut på att man bygger upp flera andra konkurrerande beväpnade styrkor med egna ledare och egen administration.
These can be as big as the regular military. States all over the globe do this.
Och det här funkar, menar Erica.
Having other security forces makes it harder for coup attempts to succeed because these forces tend to resist at a higher rate than units within the regular military.
Men det finns ett väldigt stort problem med den här strategin. Det visar sig att försöka att bygga upp de här extra väpnade styrkorna i sig är en väldigt vanlig orsak till kupper.
Because the military knows what you're doing. Senior officers understand that creating another security force is a threat to their own power. Often when leaders try to create a militarized police force, a Republican guard, or they try to like beef up their own presidential guard, the military responds by staging a preemptive coup to prevent this from happening. You see that over and over again.
Som tur är finns det andra saker man kan göra.
Globally, one thing that can be done is to try to reinforce anti-coup norms.
Det här låter ju lite flummigt, men vad det handlar om är att få världssamfundet och särskilt de stora demokratierna att kraftfullt fördöma alla kuppförsök omedelbart när de sker, oavsett vem som ligger bakom kuppen eller mot vem som den sker.
If there was a very clear, forceful condemnation of a coup attempt within hours of it happening, that might also sort of change the calculus for soldiers within the country. Say in 2013 in Egypt, if the United States had said, this is absolutely unacceptable, this is a coup attempt, we expect the military to remove itself from politics, you know, if that was the response, I don't know that the military would have been able to do what they did.
Problemet med den här idén, den är ju uppenbar. Skulle till exempel USA konsekvent fördöma kuppförsök, då skulle de ju fördöma sig själva rätt ofta. Och forskningen visar att länder oftast stödjer de kupper som gynnar dem och fördömer kupper som missgynnar dem, oavsett om de sker i demokratier eller i diktaturer.
Powerful states internationally are very unlikely to condemn coups in countries that they have military entanglements with.
Till exempel så när man säljer vapen till.
Det är bra för ekonomin, det är bra för tillväxten.
It's very easy to say that you oppose coup attempts and we support democracy, but when it comes into conflict with other interests of the state, then that commitment is usually just thrown out the window.
Chiles folkvalda socialistiska regim har störtats med våld.
Vi var tvungna att genomföra denna omvälvning för att rädda Nigeria från en total ekonomisk kollaps.
Den här juntan fortsätter nu att upprepa att de har gjort kuppen för att rädda landet undan det marxistiska oket.
Enligt Dakars radio är det armén som nu tagit makten i Bangladesh.
Presidenten Sheikh Mujibur Rahman har dödats, uppger radion i huvudstaden Dhaka.
Alla fångar som då tog skulle skjutas omedelbart utan rättegång.
Utegångsförbud har införts i alla större städer. Kongressen har upplösts. Undantagslagar i kraft.
The only way they're gonna win is that way, and we can't let that happen.
I fear that if he loses the election in 2020, that there will never be a peaceful transition of power.
Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction.
Demokratier, skrev den brittiska historikern Adam Tooze nyligen i New York Review of Books, de är av sin natur bräckliga eftersom de är beroende av att motsatta intressen accepterar gemensamma normer. Allt det vi tror skyddar demokratin, våra grundlagar och vår indelning i verkställande och lagstiftande och dömande makt, eller amerikanernas så kallade checks and balances, allt det är ju egentligen bara sånt som vi har kommit överens om. Och sekunden vi inte längre tror på eller accepterar de överenskommelserna, då återgår ju våra samhällen till en annan och kanske mer fundamental princip.
Since you know as well as we do that right, as the world goes, is only in question between equals in power, while the strong do what they can and the weak suffer what they must.
Principen om den starkes rätt, här formulerad år 431 före Kristus som en dialog mellan de atenska befälhavarna och de nyss erövrade melierna. Och vem som är en starke i en modern stat är ju ganska uppenbart.
When norms of civilian democratic control break down, the military is the final arbiter of what happens in the country.
En cyniker skulle kunna säga att det här är mänsklighetens naturliga tillstånd. Men man kan ju också se det som att vi människor av ren viljestyrka på många håll lyckats ersätta principen om den starkes rätt med något lite bättre och lite mer rättvist. Någonting som vi kanske inte borde ta för givet.
It is easier to destroy than to create, especially when you're talking about democratic political culture. Coups shatter the norm that we leave it to voters and the will of the elector to decide who should rule us. The shadow cast by any coup in the United States would definitely set the cause of democracy backwards significantly.
Mm. Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Anna Davor.
En källförteckning finns som vanligt på sverigesradio.se/dystopia. Och vill ni som lyssnar diskutera det här eller andra avsnitt så kan ni komma till vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack. Avsnittet skrevs och producerades av mig med hjälp av Anna här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Och ljudfix och mastering sköttes av Björn Nitzler. Vi hörs!
P3, Sveriges Radio. P3.